Skal vi snart på lite signal? Där kom den. Jag tänkte just det, måste jag komma ihåg att slå på knappen, och så glömde jag det i alla fall. Ja, som sagt, det känns lite rostigt att stå här, för nu var det faktiskt ett tag sedan jag gjorde någonting liknande. Jag har haft ganska flitiga andra predikanter och präster i församlingen här, och de är duktiga, så att jag inte behövt vara med så mycket. Men idag var det dags. Idag ska vår gode pastor få ha lite vilodag, och då hoppade jag in här istället. Och när jag då fick det här uppdraget och såg temat för gudstjänsten idag, som ni redan har hört nu då ganska mycket om, nämligen kärlekens väg, eller också om man skriver om det, Guds gränslösa kärlek. Så ja, jag kände hur det darrade till i mitt nervsystem när jag såg det här, för att det här som vi pratar om idag är ju faktiskt hela vår tro och livssyn i ett nötskal. Åtminstone så tycker man väl att det borde vara det i alla fall. För det handlar ju faktiskt om Guds, ja, eller Jesu kärlek till oss, och vår kärlek till Gud eller Jesus, och vår kärlek till varandra. Egentligen det som antyds i det där ordet närmare där på väggen, som är vårt, som tillhör vårt valspråk, skulle man kunna säga. Och en av dem som nämns i texten idag, Johannes här, han har ju alltså hört Jesus säga det här: som jag har älskat er ska ni älska varandra. Och Johannes själv skriver ju på många ställen i Bibeln just om det, älska varandra. Det sägs att någonstans inom berättelsen att det kanske var ett av de sista ord han sa till människor innan han slutade sina dagar också. Jag vet inte om det stämmer, men det präglade hans liv väldigt mycket. Och Guds kärlek präglar också vårt liv väldigt mycket. Därför så har ju vi de senaste söndagarna av Bertil Åhman, av andra, fått höra när man har stått här och talat om Jesu gränslösa kärlek. Och jag fortsätter alltså på den linjen, som ni märker. Och varför gör jag då det? Jo, därför att vi som är kristna människor, vi måste naturligtvis förkunna, antingen som jag här nu, eller också du när du pratar med din medmänniska, granne eller vad som helst, förkunna det som vi själva har fått uppleva. Precis som apostlarna gjorde det. De säger själva, vi skriver och talar om det vi har sett och hört, säger de. Och när vi närmar oss påsken, så är det just det här fundamentala i Guds kärlek, det fundamentala i Jesu kärlek, som kommer att förkunnas. Så älskade Gud världen att han gav den sin son. Fritt citerat ifrån Johannes evangeliet. Jesus älskar människorna så mycket, så att han går den svåraste vägen av alla, lidandets väg till döden. Och vi har ju många skildringar i filmer, bibeltexten, fått se att den lidandets väg är mycket svår. Och ändå så kan han ha fokus på omgivningen. Han visar sin mor Maria, han visar lärjungen Johannes, att de ska ta hand om varandra. Ni kommer ihåg, han säger: se din moder, se din son. Det har han ork och möjlighet att tänka, fast han blir så plågad. Han ber till och med för soldaterna som plågar honom, och för människorna som dömer honom. Vi hör också här i texten att Lärjungarna är beredda att gå, i alla fall Jakob och Johannes är beredda att gå samma väg som Jesus. Det säger de i alla fall. Är ni beredda att döpas med det dop jag döps med? Är ni beredda att dricka min bägare? Ja, det är det, säger de. Men förstår de egentligen vad det innebär? Jag gissar att troligen så förstår de det inte riktigt än. För att de har ju bara hört Jesus säga det här än. De har inte upplevt det. Först längre fram när Jesus har lämnat dem, i alla fall fysiskt, och när de har fått del av den heliga anden på pingsten, då tror jag möjligen att de förstår vad det här handlar om. Jesus förutsäger alltså att de ska gå samma väg som han. Och visst gör många av dem verkligen det. För vi har flera exempel på att apostlarna får sätta livet till för sin tro. Och det är ju någonting som kristenheten fortfarande drabbas av än idag. Och då kommer den här jättebesvärliga frågan som både du och jag ställer oss säkert flera gånger ibland när vi sitter för oss själva. Hur långt är vi beredda att gå för Jesu kärlek? Och jag vet inte, jag har nog inget riktigt svar på det. Och jag vet inte om du har det heller, för jag tror inte vi vet riktigt det här förrän den stunden i så fall kommer. När vi måste det. Gå långt för Jesu kärlek. Och det är faktiskt så att jag känner mig lite skamsen ibland när jag jämför den här lugna tillvaron som vi har här i Sverige med till exempel de kristna som finns i Syrien eller i Kina eller varför inte i Korea, där det är ganska hårda tag att vara kristen. Och de verkligen också får ha livet som insats. Men då kommer jag ihåg det här som Wilfried Stinesen sa, som Thomas Sjödin och Bertil Åhman har citerat många gånger. När Thomas Sjödin fick det här svaret att det är bra ungefär så här, att det är bra som det är. Men det kan ju naturligtvis bli bättre. Hur kan det bli det då? Jo, därför att som vi temat antyder, Gud älskar oss ovillkorligt. Vi behöver alltså inte prestera någonting för att få hans kärlek. Men vi kan ändå komma närmare Gud och utvecklas i vår tro. Och här kommer vi till det som är fundamentalt och det som faktiskt är unikt för våran tro, våran religion skulle vi kunna säga. Att vi måste inte prestera för att få Guds kärlek. Vi fick den kärleken innan vi föddes och vi behåller den kärleken när vi har dött och gått vidare till den perfekta relationen med Gud. Och insikten och upplevelsen av Guds kärlek gör ju inte att vi måste prestera, utan snarare att vi vill prestera någonting. Vi vill göra någonting för Gud och för andra. Och Gud, han har ju koll på oss allihop. Han har koll på vad vi vill och vad vi kan. Och när vi kommer till korta, för det gör vi ju, vi är ju människor, så uppmuntrar han oss. Och han vill ge oss modet och kunskaperna att kunna gå ett steg till. Och nu ska jag berätta om någonting jag upplevde första gången jag stod på det här viset. Första gången jag som vendiant hade gudstjänst. Det var faktiskt Karl-Erik Salberg som hittade på det, att jag skulle börja med det. Och jag trodde väl inte att jag var någon som kunde något sånt. Och jag var ju naturligtvis jättenervös den här första gången. Och dessutom så var det fast i tiden precis som nu. Och då man i Svenska kyrkan använder det som kallas för litanian. Och så hade vi någon kvinnlig kantor i halsen som jag träffade då före, som antydde att ja, egentligen så ska man ju sjunga det här. Okej, tänkte jag. Och så, vi provar väl då. Se om jag lyckas med det. Ja, och Gud, som den härliga Gud han är, han sände assistans till mig. För vi kände en tidigare kyrkoherde, Arne Skärmo, med familj. Jag umgås mycket med en av hans söner, som ni kanske har träffat någon gång här också i kyrkan. De var just då på besök till oss, så han satte sig ner och repeterade hela allt det här med mig. Så vi sjöng igenom det gång på gång på gång. Och jag lyckades till slut lära mig utan till, för jag var ju tvungen att lära mig utan till det här som skulle sjungas. För att det var inte så lätt att sitta och läsa texterna. Så jag har ju stor stil här nu när jag står här framme, så jag håller koll. Och jag lyckades lära mig det här. Men då sa jag till kantorn att ja, men då vill jag att vi tar gudstjänsten i församlingshemmet, så att det inte blir så långt emellan oss. Jag har lite kontakt med dig, så här, ifall jag skulle missa eller någonting sånt där. Och så blev det. Och jag tog mig igenom gudstjänsten. Jag lyckades de sjunga de partierna skulle sjunga, så jag gjorde min predikan och allt det där. Men jag vet inte om jag skulle vilja ställa mig och sjunga offentligt någon mer gång. Jag håller mig nog till talet, tror jag. Men det som det här lärde mig, och det kanske ni har hört lite grann också talas om, de här skidåkarna i OS och så. Det som jag lärde mig är att man kunde flytta lite grann på gränser för sin förmåga. Varför? Ja, för att Gud gav mig kraft och hjälp att göra det. Naturligtvis så tränar man sig också som människa, men framförallt så kraften från Gud. Och jag vet att när jag var yngre, till exempel i tonåren, så där, då var jag jättenervös för folksamling. Det värsta jag visste i skolan, det var ju att stå så här och prata inför folk. Det är jättenervöst. Och spela gjorde jag lite grann på den tiden, och var lika nervös det. Och nu, så där ett 50-tal år senare, då står jag här och pratar, och jag är här i kyrkan ibland och spelar trummor, och vi spelar med reminders, och det går hur bra som helst. Ja, sjunger, det gör jag inte själv, men jag kan göra det tillsammans med andra, så jag sjunger i kör och sådär. Gud utmanar oss alltså till tjänst, men han rustar oss också. Det var den erfarenheten jag fick så här. Sen om vi går tillbaka till texten igen, så kommer ni ihåg att lärjungarna börjar ju diskutera vem som är störst och vilka som är utvalda, och de blir nog lite osams också, skulle jag tro där. Det fick jag tänka mig på en annan sak, som en annan gåva som Gud har gett mig. Och det är erfarenheten av att få delta i fackligt arbete. Och i många kollektivavtal så vet ni att det funkar så här, särskilt om man är tjänsteman eller chef, att man kallar det tillämpas någonting som kallas för individuell lönesättning. Alltså att man sätter lite lönen ur hur duktig man är och hur mycket man har gjort och vad man har för uppgifter och sådär. Och det här kan ju väldigt ofta ge upphov till interna konflikter. Alltså man får höra så här, ja men jag är ju bättre än honom eller henne, så jag borde ju ha mer lön. Eller också så blir det baksidan att ja, men jag är inte så märkvärdigt bra, så jag får ingen bättre lön. Och Jesus, han vänder ju lite upp och ner på det här begreppen. Så han säger att den som är störst, ja, han säger nästan så här, att den som är störst är den som är slav. Alltså den som är tjänare. Platserna bredvid mig, de ges till de som har bestämts där till. Så han kan inte göra så mycket åt det, men han menar att ingen ska vara för mer än någon annan, utan tvärtom tjäna andra. Det handlar inte om att vara duktigare än grannen eller så, och det handlar inte heller om att vi är sämre, utan vi gör det vi blir satta att göra, och Gud placerar oss ju där vi och våra gåvor är till nytta. Och vi har alla, vi kan alla här i, som sitter här, olika saker. Vi är duktiga på olika saker. Och nu hoppas jag då att talet och skriftens gåva så att säga ska vara till nytta då. Att jag ska vara till nytta, att det ska vara till nytta för er. Så att jag gör min grej här nu då. Och när jag sitter där borta vid trummorna och lovsjunger, för jag känner att jag lovsjunger med trummorna. Det kan till och med resultera att jag sitter och trummar istället för att lovsjunga när jag sitter i kyrkbänken. För det är min grej också. Någonting som jag har fått av Gud, som jag har fått chansen att göra någonting av. Och det finns ju säkert bättre predikanter och det finns bättre trummisar än mig. Så jag ska inte göra mig så särskilt duktig på det vis. Men är det då så att Gud tillämpar någon slags individuell lönesättning, inte på prestation tror jag, utan snarare som en gåva, så är det nog det här med trummorna som är symbol för det, och gruppen Reminders. Och nu kan ni ju inte undgå att se vad det står på trummorna. Det syns väldigt väl. Men gör så här, tänk så här då när ni ser det där. Reminders, det betyder påminnarna på svenska. Så kanske då trummorna kan få påminna istället om Guds gränslösa kärlek och vad det kan betyda att tjäna Gud och varandra. Vi är alltså allihopa pusselbitar i ett stort pussel. Vi är alla en del av Kristi kyrka. Så idag så står jag och gör det här nu så bra som jag kan. Monica, hon gör det hon är bra på. Febe, ni gör det ni är bra på. Herbert vid orgeln, han gör det han är bra på. Thomas som sitter där uppe vid ljudbordet, han gör det han är bra på. Och han är bra på mycket andra saker också. Jag brukar fuska lite vid ljudbordet jag också ibland. Du som tolkar till engelska, jag vet inte om det är någon tolk här idag, men du gör också det du är bra på. Och kyrkvärdarna och de som kokar kaffe, vi känner vad gott det luktar när vi kom hit idag. Och andra som finns i ansvarsgruppen. Ni fördelar er och ni gör det ni är bra på, den plats ni har. Och så blir det då så här också, att jag tror faktiskt att du som sitter här i kyrkan nu och kanske inte har någon uppgift just nu, du kommer säkert att få göra det du är bra på också i något slags sammanhang. För alla har vi någonting som vi är bra på som vi kan använda. Och det tror jag att det gäller även om du sitter här för första gången och du är helt ny i gänget och inte har varit här förut. Du kommer att få den chansen. Jag tyckte en gång att jag var helt oduglig som förebedjare. Inte kan jag väl stå och be för någon annan eller sådär. Och så helt plötsligt så står jag på en förbönstjänst och är förebedjare. Och så var det med det. När Gud bestämde att det skulle vara så blev det så. Och då förstod jag också att be för varandra. Ja, men det kan vi alla göra. Vi är inte så duktiga kanske på alla ord och sådär, men vi kan be för varandra. Alla vi som är kristna. Och vi kan be för andra. Och då kommer vi också fram till det här att alla vi kan bli tjänare och tjäna Gud och varandra. Som jag sa, som pusselbitar. Som Gud lägger till ett helt pussel, nämligen Kristi kyrka. Så det jag slutar med, det är uppmaningen att våga vara den du är. Med det du kan, med de gåvor du har. Det räcker ganska långt. Tjäna varandra och be för varandra. Det är det jag vill att du ska komma ihåg idag. Så slutar jag här. Amen.